Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en urgammal strid om sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen ska vi här i stort se på ämnet som vi började på sista veckan. Vi ska fortsätta att se hur vi kan få sammanhangen till att klarna omkring profetierna i Daniel 8 och 9 och inte minst årstalet 1844 och vad det var som William Miller förväntade skulle hända det. Men innan dess så ska vi bara se lite kort på vad det var vi var sista vecka.
Ja, Miller började ju predika att Jesus skulle komma tillbaka 1844 baserat då på Daniel kapitel 8 och kapitel 9 där han studerade Bibelns profetior och där också tidsprofetior. På samma sätt som med de tolkningsprinciper som kristna gjort genom historien och framförallt den protestantiska rörelsen. Där han kom fram då till att 1844 ska något speciellt hända och Daniels bok säger att helgedomen ska renas. Miller trodde att helgedomen det var jorden och därmed att Jesus skulle komma tillbaka och rena jorden vid sin andra ankomst.
William trodde sa du. Var fick William in i det här från? Med att, att helgedomen var jorden. Det var inget som var liksom bara hans privata förtolkning.
Ja, alltså det var ju den allmänna uppfattningen på den tiden. Att helgedomen i Bibeln det är, någon, det är en symbol då på jorden. Och att helgedomen ska renas.
Så det var inget konstigt Miller, han plötsligt kom upp
det
med.
Blir då att jorden ska renas genom den eld som Bibeln talar om vid Jesu återkomst.
Så det var den gängse förståelsen.
Ja visst, ja, så var det. Nu vad han gjorde då, vad som var mer unikt var väl det att han började förstå och började komma fram till då de specifika tiderna som Bibeln talar om på flera ställen. Och speciellt då det här och de 2300 aftnarna och månaderna som då sträcker sig fram till 1844 enligt Daniel uppenbarelseboken. Daniels kapitel 8 och kapitel 9.
Sen tycker jag det som var speciellt också i det här var ju att det som var resultatet av det som han fann och hans verksamhet var ju helt otroligt. Det var ju en väckelse på tvärs av olika kyrksamfund i 1830-talet och fortsatte in i 40-talet som var helt otroligt och hade en storlek som var ganska fantastisk. Så det var ju det budskap han kom med gav ju ett resultat som berättar något om den bevekelse, den rörelse som hade satt igång.
Alltså vad som hände var ju det som hänt många gånger i historien. Att människor börjar dra tillbaka sitt fokus till Gud och vad han vill göra. Vad han säger i Bibeln till oss. Och det var ju precis det som hände där. Miller hade ju en stark grundläggande tro att basera allt som han trodde på. Allt som hans vägledning och hans principer för livet ska komma ifrån Guds ord från Bibeln. Och då leds ju människan till en viss typ av liv, en viss typ av livsstil. Och det kanske är en dramatisk förändring i oss när Gud ingriper så som han gjorde i Millers liv och i många andra människors liv.
Vad kan man säga, nu pratar vi om en väckelsesrörelse här i 1800-talet. Hurdan jämför den sig med väckelsesrörelser på andra tidspunkter ned genom historien?
Jo, der er jo en historie over vekkelsene, selvfølgelig, og de startet jo allerede der på Nytestamentets tid, i det første århundrede. Og det setter jo et mønster for det som skulle komme etterpå. Hvis man ser på fellestrekk ved disse vekkelsene opp gjennom tidene, så er det nok ganske sikkert at Gud har brukt enkelte sterke personer, eller Gud har styrket disse personene så de har blitt sterke, men han har benyttet seg av enkelte personer til å gjøre store ting, og de personene, de måtte ha tro selvfølgelig, og de måtte være villige til å gå ut på Guds prosjekt. Og det var de, og derfor ble det en vekkelse ofte. Og vi ser også det i Bibelen, at ofte så bruker Gud enkeltstående mennesker til å gjøre store ting. Og vi ser det for eksempel hos Wycliffe, vi ser det hos Johan Hus, vi ser det hos Martin Luther, Zwingli, Calvin, Wesley og så videre oppover.
Det vi ofte refererer til som reformerne ned gjennom historien, det er ja. Typ som du ser noen av de her personene.
Ja, dessuten så var det et veldig fokus på på Guds ord som veilederen i disse vekkelsene. Guds ord ble løftet opp over menneskelig autoritet. Det ble sett på som det endelige svaret, det som står i Guds ord. Så Bibelen blir opphøyet og priset og studert og proklamert på alle mulige måter. Så har vi det med Jesus Kristus, som ble løftet opp som den eneste løsningen på menneskehetens problem. Jesus Kristus blir også presentert som den eneste som kan forløse våre sjeler, som kan sette oss fri fra syndens fengsel. Jesus Kristus er det eneste som er mellom personen, mellom mannen, mellom oss og Gud. Jesus blir det absolutt vesentligste. Hans rettferdighet blir tilbudt oss, slik at vi kan få lov til å få hans rettferdighet i denne verden. Det er en enorm fokus på Jesus Kristus som en frelser, i motsetning til de mer kultiske og farlig sekteriske retninger, hvor mennesker får denne posisjonen, hvor presten får denne posisjonen, hvor andre enn Jesus får denne posisjonen. Det ser vi også i fremmede religioner, hvor Buddha, Muhammed og de forskjellige innehaver denne posisjonen som Jesus har i vekkelsene i den kristne kirke opp gjennom tidene. Så har vi dette elementet med helliggjørelse, hvor vi ser klart og tydelig at de sanne kristne bevegelser, de har en ufattelig høy moral. De har en progressiv helliggjørelsesprosess som de er villige til å gå inn i. Og det ser vi helt ifra begynnelsen opp igjennom. Og ofte så blir de latterliggjort på grunn av denne helliggjørelsen. De blir som Wesley og hans sammensvorne, de blir kalt for den hellige klubben, for eksempel. Og i det første århundret, for å gå tilbake til den andre ekstreme tidsperioden, så er det klart at det var en voldsom konflikt med romerne, for eksempel, og grekerne som levde utsvevende liv. Så kommer de kristne som et eksempel på den høyeste moral, og det blir utålelig for disse hedningene. På samme måte som Jesus ble korsfestet på grunn av hans rene livsførsel, slik var det også med disse kristne opp gjennom tidene. Vi har eksempler med Wesley, for eksempel, at folk gikk løs på han fysisk for å prøve å drepe han etter han forkynte helliggjørelsen. Ja. Så denne forkynnelsen av helliggjørelsen, den er også noe som er veldig sentralt i disse sanne kristne vekkelsene opp gjennom tidene. Til og med Luther, hvis du leser Luthers kommentar til romerbrevet, så er det fullt av helliggjørelse. Fullt opp av helliggjørelse. Mindre av det når han skriver sin kommentar til Galaterbrevet.
Det er jo interessant at se de her likhetene i historien, og så tenke på noe av det vi pratet om sist. For i stort sett så de oppfyller ikke alle ihop på den rörelse som William Miller var en del av år 1800-talet, med allt det du har gått ned igenom.
Det kan vi godt si att alla disse punkterna passar väldigt gott på William Miller. Och så har vi detta med evangelisme som också är en frukt av en sann väckelse. Och vi ser det inte så väldigt klart i Luthers bevegelse som vi kanske ser det bland valdenserne, de keltiske kristna. Og Hus og ikke minst Wesley som introduserte en helt ny måte med masse evangelisme.
Ja, de var mye misjonerende. Ja,
veldig misjonerende, og det med forkynnelsen, og folk kommer, 10-20 tusen mennesker stiller opp for å høre på disse store forkynnerne på 1700-tallet. Og det samme var tilfellet med William Miller selvfølgelig. Tusenvis av mennesker kom for å høre på hans forkynnelse. Og i dag så har de skolerte anslått at tilhengerne til den milleritbevegelsen var et sted mellom 50 og 500 000 mennesker. Det er en av de uavklarte sakene, hvor mange som var med i milleritbevegelsen.
Det er alltid svårt å se tilbake på. Man, vi har jo sett det på mange ganger også når vi ser ned gjennom reformasjonshistorien, at man har tall som varierer en del for vi ikke helt vet.
Så har vi dette elementet med forfølgelse. Et resultat av evangelisme er ofte forfølgelse. Den som vil gjøre Guds vilje, han skal bli forfulgt, står det i Guds ord.
Mm.
Så det ser vi jo veldig klart med valdenserne.
Mm.
Vi ser det veldig klart med de keltiske, men spesielt med valdenserne. Vi ser det med Wycliffe og Lollardene, og selvfølgelig husittene, og Wesley, ikke minst, som også hans tilhengere ble noen ganger forfulgt. Forfølgelse kan uttrykke seg på mange måter.
Mm.
For eksempel en hån, en latterliggjøring av en person kan være en slags form for forfølgelse.
Og den kan jo iblant være en fysisk forfølgelse. Visse folk faller mer for den, og det er mye svårere for dem å stå ut for den form for forfølgelse enn om man hadde fysisk forfølgt dem.
Men så skjer det noe i disse vekkelsene. Det er at etter en stund så begynner mange av de å gå nedover. De blir liksom lunkne, og man blir likegyldig til den første tiden hvor man var på fyr og flammer. Så det ser vi i mange bevegelser, at de stagnerer.
Mm.
Og slik som for eksempel den lutherske bevegelsen stagnerte kraftig, så den måtte få hjelp med pietismen for å få litt fart i den igjen. Så disse bevegelsene, de stagnerer, og noen ender opp som lunkne. Slik som, jeg vil ikke si, ikke poengtere noen som passer dette bildet, men la oss se for eksempel valdenserne, som var på fyr og flammer gjennom middelalderen, som reiste land og strand over hele Europa for å spre Guds ordet med fare for deres liv.
Okay.
Ja. Men når vi kom, i dag er det fortsatt en valdensermenighet. Den er økumenisk, og den har blitt komfortabel nærmest i våre dager. Ikke det samme type iver. Den har vist nok hovedkvarteret sitt i Roma også, og den har forandret seg. Så det er noen som håper å se at den skal komme tilbake til det gamle livskraften, men
og det er jo interessant litt, for når jeg sitter her med, vi går jo gjennom historien, skal man si, så følger vi jo boken her, Den store strid, som er en bok som just tar historien och jämför med den bibelske berättelse, och en fantastisk bok som går igenom historien från Jesu liv, om man ska säga Jerusalems ödeläggelse, och helt fram till att Jesus kommer tillbaka. Och det är den boken som vi går igenom här och tar temaerna från i alla fall, och sen tar vi och går in i bibelstudier och i historien med andra källor och ser på vad kan vi lära oss där vi sitter idag. Är du själv intresserad i att få tag i den här boken, så skriv in till oss på feedback@lifestyletv.se, feedback@lifestyletv.se, så skickar vi till dig en gratis bok på enten norsk, svensk eller dansk, så berätta om vilken du är intresserad i att få. Men det kapitel som vi tittar på här idag är kapitel 19 i boken Sammanhangen klarnar. Det är intressant, det allra första introduktionen i den. Det är, jag ska läsa den här, för det går i den riktning som det du pratar om här, Kenneth. I Guds verk på jorden har de stora reformationerna och religiösa rörelserna ned genom tiderna visat slående likheter. Metodiken i Guds sätt att arbeta bland människor är alltid densamma. Det är då påstående som författaren till boken kommer med. Och det är intressant att lyssna på en kyrkhistoriker och se hur den du har sett ned genom tiden. Att det faktiskt är så att vi finner likheter hela veckan ned igenom med de olika stora rörelserna. Och som vi också ser här på Millers tid.
Ja.
Det tycker jag är intressant att se de här sakerna. Och skulle vi gå in i mer modern tid, skulle vi säkert kunna se samma likheter i moderna väckelser som vi känner till också. Men för att förstå lite mer sammanhangen som vi pratar om här, då skulle jag vilja gå lite grann tillbaka till Daniel kapitel 8 och 9, var vi slapp sista gång, och se lite mer detaljerat på vad var det egentligen som Miller fann. Vi såg sista gång på hurdan att Miller studerade Daniels bok specifikt, kapitel 8 och 9, i sammanhang med hela Bibeln, hur den hade gick igenom vers för vers. Men om vi ska ta det här, titta lite på det. Vad var de sannheter han fann? Hvordan var det han kopplade ihop de här två kapitlerna? Varför är det så viktigt att göra det för att komma fram till den sanning som han fann?
Jo, resultatet av et bibelstudie beror seg på hvilket bibelfortolkningssystem du følger. Så hvis det er 3-4 alternative fortolkningssystemer tilgjengelig for William Miller i begynnelsen av det 19. århundre. Og vi har snakket litt om disse to nye fortolkningssystemene som kom på banen mot slutten av 1500-tallet. Når protestantene gjorde slik vekst, så kom katolske teologer på banen, hovedsakelig jesuitter, og presenterte en ny måte å forstå og lese Daniel og Johannes' åpenbaring på. Og disse nye fortolkningsmetodene, de ble da kalt for futurisme og preterisme. Og i begynnelsen så tok ikke protestantene dette seriøst. Kun de aller mest økumeniske, av de liberale, adopterte det preteristiske fortolkningssystemet og tenkte som så at ja, men dette var jo fornuftig, og det var jo greit, og de ville være med i tidens mote, sånn rent intellektuelt. Og da var det fint at man var litt økumenisk og ikke som vanlig protestanter som kriget da mot katolske oppfatninger. Man ønsket mer økumenikk. Det er noen få eksempler på det. Men på William Millers tid så hadde flere og flere av disse såkalte lærde, og det kom spesielt fra den tyske liberale skole som hadde gått gjennom en revolusjon når det gjaldt å tenke teologisk. For der fant man ut etter hvert at miraklene i Bibelen, det er jo bare sludder. Det var jo ingen mirakler. Vi må jo lese gjennom disse tingene. Så William Miller vraket den fortolkningen selvfølgelig, og han vraket den futuristiske fortolkningen. Så han holdt fast ved det historiske fortolkningsprinsippet som samtlige protestanter hadde benyttet seg av. Og det går helt tilbake faktisk til middelalderen. Og William Miller skjønte at det er sånn Bibelen definerer seg selv. Og den eneste måten å forstå disse viktige profetiene på i Daniel 8 og 9, det er å følge det historiske fortolkningsprinsippet, som var standard fortolkningsprinsipp på William Millers tid. Og det gikk ut på at dag-år-prinsippet skulle være så og så, og så, og så videre og så videre. Ja.
Alltså vad Millers förståelse för tolkning av Bibelns profetier gör är ju att det presenterar en helt annan verklighet än vad preterismen och futurismen gör. Preterismen som slänger mycket av uppfyllelsen i historien och något som redan har hänt för länge, länge sedan. Och sen ett stort hopp. Och futurismen som slänger in allting i framtiden jämfört med att vi kan se och erfara och uppleva genom historien att det Gud säger uppfylls nu. Yeah. Och vi kan hitta vart vi är i den här berättelsen ger ju en helt annan bild. Antingen blir det bara sagor i preterismen, eller så blir det bara förhoppningar om framtiden i futurismen, eller så är det en verklighet så
som något som blir relevant för dig idag.
Precis. Och det var ju det som Miller upplevde, att det är saker som Gud har sagt, löften som Gud har gett till oss människor som jag kan erfara och uppleva här idag. Han säger så här, Miller, utifrån sina studier: jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta vid tanken på denna härliga framtidsutsikt, eller om min själs starka längtan efter att få del i det återlöstas glädje. Det är en kommentar på vad han upplevde, vad han kände, vad han tänkte om att om några år kan jag uppleva den största händelsen som Bibeln talar om att världen ska erfara. Nämligen Jesu återkomst, Jesu andra ankomst i jorden. Han trodde att det var en verklighet utifrån den tro och den världsbild Bibeln ger. Att det här är något som jag kommer erfara och uppleva i min tid. Så den bild, den ger biblisk religion och kristendom en helt annan verklighet än att försöka tolka Bibeln på någon av de här mer kritiska och obibliska sätten.
Ja. Så det är ju det, alltså själva årstallet som vi pratade om sist, 1844, blir så viktigt för honom, för det är det han ser fram till kulminationen av den glädje var han ska ha det personliga mötet.
Ja, visst.
Så ska vi ju huska på att på denna tid så var det en otroligt stor uppmärksamhet runt Daniels bok. Det är väl ingen tid genom historien hvor Daniel har haft sån en central plats som nettopp disse årene runt den franska revolutionen och åren efterpå. Så när William Miller uppdagar detta kapitel 8 som egentligen hade varit ett mysterium genom tiderna. Det var ett kapitel som skulle försejlas till ändens tid. Mm. Och det gick upp för William Miller att ändens tid startat efter de 1260 åren hade utlöpt. Så tiden var moden till att öppna upp Daniel kapitel 8. Där låg det stor välsignelse för Guds folk. Mm. Så, når, så läser han igenom detta kapitel slik som alla protestanter ville läsa igenom detta kapitel. Han och kapitlet börjar där med profetens egen tid, det vill säga babylonsk persisk tid. Mm. Och så startar William Miller, sånt som han hade gjort med när han studerade Daniel 7 och med Daniel 2. Man startar där profeten levde och i det geografiska området som profeten levde. Mm. Och där har man en säker ett säkert referenspunkt och utan ett säkert referenspunkt så vill allt gå galt. Så det är viktigt. Och därför står det ju också årstalet i kapitel 8 när profetin blev gitt i kong Belsasars tredje regeringsår fick jag Daniel ett syn, ett som kom efter det jag förr hade sett, alltså efter kapitel 7. Så vi vet vilken tid vi befinner oss i. Vi befinner oss i skille mellan det babylonska och det persiska riket. Ja. Sån mittvägs cirka i det 6:e århundradet före Kristus. Mm. Och så är det bara att läsa ned över det gjorde William Miller och så ta epoke för epoke och så ändar han upp där i den moderna tid, i ändens tid. Han beskriver först en vär här, alltså Daniel beskriver en vär här i vers 3. Där står en vär på svensk, vad är vär?
En bagge.
En bagge, ja. Mm. Lite forskjellig från norsk. Precis. Och dansk, väder. Mm. Så han såg en vär, stod föran älven. Och så beskriver han denna vären. Och husk att denna vären, den kom ifrån öst. För där kom en ny makt in i följe vers 4. Så står det att jag såg vären stang mot väst och mot nord och mot sör. Ingen dyr kunde stå sig emot den och den kunde... Och ingen kunde berga någon av dens våld. Den gjorde som den ville och blev stor och mäktig. Så världen, den blev stor och mäktig. Vers 5. Men jag såg på detta, se, där kom det en geitebok från väst. Mm. Och det är de två dyrene som slåss. Och vi är vant med dyr i Daniels bok. Från kapitel 7 så ser vi fyra dyr. Och här är det alltså två dyr. De är rena. De håller mål för att kunna offras i helgedomen. Och i vers 20 och 21 så slipper vi att spekulera på identiteten till dessa två dyren. Mm. För identiteten står beskrivet där i vers 20. Vären som du såg, den med de två horn är kongen av Media och Persia. Vers 21, den raggete boken är kongen av Grekland och det stora hornet mellan dens ögne är den första kongen. Så detta är klassisk sån kanonisk apokalyptisk utläggelse. Man startar från profetens egen tid som var i Babylon och så går du successivt genom de forskjellige fortlöpande rikena. Mm. Och nu har vi faktiskt kommit upp till det grekiska riket. Vi har kommit till sån 160 före Kristus, så står där ett nytt rike på klar till att ta över. Och då går vi ner till vers 9. För där står det att denna geiteboken som representerade det grekiska världsriket hade fyra horn. Det hade fyra horn. Och dessa fyra hornen gick i fyra olika himmelriktningar. Och ifölje den hebreiska texten i vers 9 så vet vi att det var från ett av de himmelriktningarna från det grekiska världsriket så skulle det komma en ny makt. Och denna makten skulle komma till att ödelägga mycket. Denna makten skulle vara väldigt stark. Denna makten skulle stå emot himmelens prins, Jesus Kristus. Denna makten skulle håller på väldigt länge och uträtte och ödelägga mycket. Så när det står i vers 9, från ett av dem, den hebraiska grundtexten vill fortälla oss, från en av himmelrättningarna till det grekiska världsrike, när det är vid att puste för sista gång på en måte som ett världsrike, så kommer det in en ny makt. Mm. Från en av dessa himmelrättningarna sköter fram ett litet horn. Och den makten som tog över den efter grekerna hade regerat i det som vi kallar för den västliga världen på den tid. så kommer der en ny makt, og det er romermakten. Og alle historikere vet at romerne tok over etter grekerne. Det er barnelære innen historiegranskning. Mm. Så fra et av dem skjøtte fram et lite horn, som vokste seg over måte stor mot sør og mot øst og mot det fagre land. Når det står over måte stor der, så betyr det at denne makten var større enn den foregående makten. Så hvis vi sier at denne nye makten er Antiochus Epiphanes, en konge, en syrisk konge, på slutten av det greske verdensrikets tid, ja, da er vi ikke sann mot Bibelen, for det står i Bibelen at denne nye makten skulle være større enn det greske riket. Og Antiochus Epiphanes, han var aldri større enn det greske, han var en del av det greske riket. Og han var livredd for romerne.
Och det är en del av den preteristiska förståelsen.
Riktigt,
då,
ja.
Som inte då var Millers förståelse.
Nettopp. Ja. Och själva den preteristiska förtolkningsmodellen, där måste man göra ganska mycket gymnastik med den bibelska texten för att få ting att passa samman. Mm. Men det behöver man inte med det historiska förtolkningsprincipet. Så står det vidare här. Det växte helt upp till himmelens här och kastade någon av herrarna stjärnen till jorden och tråkade dem ner. Det vill säga, si, romarmakten skulle få suverän makt. Romermakten skulle vedvare i to faser, som den hedenske fasen først, og den kristne fasen. For Rom har vært hedensk, og Rom ble kristent. Mm. Så her står det, det vokste helt opp til himmels hær, og så videre, vers 11, ja, helt til Herrens fyrste hevet det seg. Det utfordret himmelens konge, Jesus Kristus. Mm. Og romermakten gjorde virkelig det. Ja, de hang han opp på et tre, og de korsfestet livets konge. Mm. Det tok fra ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet. Senere, når den romersk-katolske kirke kom på banen, så innførte det sin egen frelsesplan gjennom den jordiske messe, slik at den bibelske modellen, hvor den himmelske helligdom står i sentrum, og hvor Jesus viser sitt blod som han offret på Golgata for faderen, og går i forbund for oss mennesker, og blir en slags mellommann. Gjennom han så kan vi mennesker komme til faderen. Det ble tåkelagt i denne messen og i disse katolske ritualer. Mm. Så helligdommen, den sanne helligdommen, ble omstyrtet. Vers 12. Sammen med det stadige offer ble Herren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld, og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg. Mm. Sannheten, det er tre ting som er sannhet i Bibelen. Det er Guds lov, som det står i Salme 119. Det er Guds ord, som det står, ditt ord er sannhet. Og så står det om Jesus Kristus, han er veien, sannheten og livet. Mm. Så denne makten kaster loven, ordet og Jesus Kristus tilbake. Mm. Og så setter det opp sin egen lov, sin egen bibeltradisjon og sin egen frelse på en måte. Mm. Som på indirekte sett blir presten, for det er gjennom presten alle ting må skje.
Så vad vi ser i Daniel kapitel 8 är egentligen samma sak som vi ser i Daniel kapitel 2 och kapitel 7. Om hur faktiskt Bibelns profetier framlägger den här stora konflikten som vi befinner oss i.
Ja.
Där Guds folk ska attackeras på olika sätt av olika nationer och riken.
Riktigt, ja.
Där Babylon, Persien, Grekland och sen Rom och sen det religiösa Rom speciellt ska vara en makt som trampar ner sanningen till marken. Och där kommer vi vidare till den här tidsprofetian, ja, i Daniel 8. Ja.
Sån var det William Miller läste dessa tingen. Ja.
Det vill säga den historiska uppfyllningen av att vi ser hur Gud har beskrivit historien kronologiskt sammanhängande.
Och det är ju egentligen helt suveränt detta, för det är ingen profeter utom Bibelns profeter som kan visa det samma genom historien. Mm. Gå till Nostradamus och andra åndsmänniskor upp genom tiden. Mm. De har aldrig förklarat profetiene på denne måten. Mm. De har slengt ut en profeti her og en profeti her, men Bibelen setter alt i system. Den forteller oss startpunktet, og så kan vi gå med profetien gjennom historien, og så når den er klimaks.
Ja,
det er jo helt fantastisk, så man kan dobbeltsjekke hele tiden om dette her stemmer. Mm. Unnskyld at jeg blir litt ivrig her, men det var sånn William Miller så disse tingene.
Ja, men det er interessant også, og enda mens når han ser oppfyllelsen av det her, og ser det, det bekrefter han jo i det neste som han begynner å se, at han er inne på noe som er rett. Og da er vi tilbake til den her tidsperioden som kommer opp nå i de neste versene.
Ja, Fra vers 13 så står det, så hørte jeg en av de hellige taler, og en annen hellig sa til ham som talte, hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall, at både helligdom og herre overgis til å bli tråkket ned. Med andre ord, hvor lang tid skal romermakten få lov til å sitte og nærmest ha monopol på en del ting som er i konflikt med Bibelen? Ja. Hvor lang tid skal uvitenheten om helligdommen fortsette? Hvor lang tid skal det ta før menneskene får øynene opp for at Jesus er faktisk talt vår mellommann i helligdommen, i himmelen? Det er en av de største lærepunkter gjennom Bibelen, at Jesus er i helligdommen, i den himmelske helligdom, og er vår forsvarer, vår ypperste prest, vår forløser. Det er et utrolig sentralt punkt gjennom Bibelen.
Och då har vi ju då framme till den här frågan om vad var det William Miller förstod i första omgång i den här texten? Vad läste han in i den och hur kom han fram till när han läser vers 14 var det står själva tidsperioden med 2300 kvällar och morgnar eller dagar och Satan ska helgedomen rensas och återställas.
Ja.
Vad läste han in i det den gången? Vad förstod han på det här tidspunkt? Och hur kom han fram till när vi ser på den tidsperiod som vi hade här sist? Hur kom han fram till att 1844 var just uppfyllelsen av de 2300 år? Det är väl den fråga som jag står kvar med.
Ja, och då går vi lite längre fram om att bruka Daniel 9 för dessa ting. Och det har vi ju snackat om. Men han förstod ju då som det har blivit sagt här att helligdomen var ett bilde på jorden. Och den texten har man från Salmenes bok. Hvor det står att helligdomen är att likna med vår jord. Och det var där William Miller gick lite fel där. Det var där han bommet lite.
Så det var det där lete till det vi läste för den här stora glädjen och förståelsen av att det här lete fram till Jesu återkomst i hans förståelse.
Skulle William Miller ha följt detta protestantiska förtolkningsprincipet, det historiska förtolkningsprincipet, så ville han ha resonerat med sig själv och spurt sig själv, kan helligdomen betyda något annat än bara jorden? Så vill han gått genom Bibeln och så vill han trålla genom och det gjorde han säkert. Men han menade att det var det mest logiska.
Istället för att bara acceptera den allmänna uppfattningen om,
om vad Gud för det var den allmänna uppfattningen.
Och det ska vi tillbaka till. För det är jätteviktigt att ställa den här frågan också om han hade fel på ett sånt punkt som det här. Varför tillåt Gud i så fall att han hade fel? Men det kommer vi tillbaka till om en liten stund här i programmet. Men innan det så tycker jag vi ska bara se på igen årstallet. Och bara vara säker på att vi förstår vart fick Miller det här årstallet från. Så låt oss ta det kort och så går vi tillbaka till den andra huvudfrågan.
Där ska vi gå till vers 14 då. Ja. För det var där han fann årstallet, så indirekt i alla fall. Och han sa till mig, så kommer den ängelens förklarande stämma. Och han sa till mig, 2300 aftener och morgoner. Här har vi liksom en referens till på en måte en hentydning til skapelsesuken, hvor det står den første dagen det blir natt og det blir dag. Så der står det om de seks dagene at det blir både natt og dag. For noen har nemlig sagt at her har vi faktisk talt halvparten, 1150 dager, og det er det egentlig står der. Fordi det blir sagt,
de deler opp det på
noe. Ja, de deler det opp på grunn av, men det kan man ikke gjøre. På samme måte kan man ikke gjøre det
så
med skapelsesuken.
Så Bibelens forståelse er en dag, ja. Kväll om morgon.
Riktigt, ja.
Från skapelsesveckan.
24 timmar. Okay. Det är en dag. Och han sa till mig, 2300 aftener och morgoner så ska helligdomen komma till sin rätt igen. Och här har det blivit brukt många översättelser för att översätta detta uttrycket. Det är en intressant översättelse i den Septuaginta Bibeln som är en översättelse av den hebraiska Masoretexten. Så grekerne, de greske jødene bestemte seg for å oversette den hebraiske Bibelen, sånn par hundre år før Kristus, fra hebraisk til gresk. Og i denne greske oversettelsen, som vi kaller for Septuagint-oversettelsen, så brukes faktisk talt det samme ordet her, komme til sin rett igjen, eller renset. Det er det samme ordet som blir brukt i tredje Mosebok kapittel 16, mm. når helligdommen blir renset på den store forsoningsdag. Mm. Så her blir det samme ordet brukt i denne spesielle oversettelsen, og det synes jeg
er, og det er interessant. Og
det er veldig interessant, ja.
Det er litt et sneak peek på noe av det vi kommer tilbake
på. Riktig, ja. Og jeg skulle ønske William Miller hadde sotet her, så kunne vi ha fortalt han det, vet du. Så
jeg slapp han. Jeg har hatt den diskusjonen med han. Ja. Så han har altså årstallet her, han forstår at det her er, i første hand så er det 2300 dager. Sen tar han, vi pratade om sista gång, med dagårprincipet i Bibeln och applicera det för att få en förståelse på att det här är inte 2300 litterära dagar. Och det gick vi ju igenom sista veckan och pratade om. Ja. Då har du alltså lagt över det i år. Ta en sammanfattning igen av vad vi får det här bild på skärmen till att gå ihop då, ja. Med...
Så må vi jo huske at denne profetien ble gitt for 2500 år siden. Mm. Og når Daniel fikk se disse tingene, så han jo denne historiske utviklingen i dette profetiske språket. Og det som er veldig spesielt her, det er det at Gabriel kommer og forklarer disse tingene til han. Og i vers 17 så står det først at synet sikter til endens tid. Så det er noe som skal oppfylles lenge etter Daniel levde. Og det samme står i vers 19. Det skal skje i vreden siste tid, og synet sikter til den tid som er fastsatt for enden. Så med andre ord så var det klart og tydelig at oppfyllelsen skulle finne sted lenge, lenge etterpå. Det er jo også et hint til oss om at vi har dag-år-prinsippet i funksjon her. Mm. Ja. Og en annen måte, hvis du skulle si 2300 dager, du vil jo ikke si det, du vil jo si omtrent 7 år. Mm. Ja. Det er veldig uvanlig å bruke den måte å telle dager på. Mm.
Och för att komma fram till just det datumet 1844 så behöver man ju ett startdatum för den här tiden.
Riktigt, ja. Och det har vi inte i texten här i kapitel 8. Mm. Det är fullständigt okänt. Det enda som är känt för oss det är att det är i oldtiden en gång. Runt Persernes, Babylonernes tid. Det är det enda vi vet. Mm. Och siden ikke vi känner startpunkter för det så vet vi heller inte när det slutar. Så det svever lite i luften denna perioden på 2300 år. Og det hadde den gjort i flere hundre år blant bibelfortolkere. Men vi kjenner jo løsningen på problemet. Mm. Og det er å bruke Daniel 9 til å forklare Daniel 8.
Riktig. Og det var den sammenhang som vi pratet om i siste program med hvordan at gjennom å koble ihop de to, da begynner vi å forstå forståelsen av hvor vi kan bøye. Og då har du alltså i kapitel 9 en begynnelsestidspunkt på vart då?
Då har vi ett begynnelsespunkt för den mest berömte och viktigaste messianske profetien i hela Bibeln. Och det är påfallande att kapitel 9 skulle komma efter kapitel 8. Ja, det är väl kanske inte så påfallande, men i alla fall att det handlar om i kapitel 9 skulle komma efter det handlar om i kapitel 8, för det passer som hånd i handske disse to kapitlene. Mm. De er faktisk talt en enhet, selv om det er noen år som går imellom tidsrommet når de ble skrevet. Men det er ingen tvil, det var ingen tvil hos William Miller i alle fall, at Daniel 9:24, de 70 ukene, eller 490 dagene som tilsvarer år, de er avskåret ifra de 2300 dagene som er år. Og det er veldig logisk også. Det er veldig konsekvent, en konsekvent fortolkning dette. For hvis dag-år-prinsippet er i funksjon eller så er det jo ingen grunn til å tro at ikke de 2300 aftener og morgener også er basert på dag-år-prinsippet. Eller så vil det bryte med et mønster.
Ja, så då kommer vi fram till grafen som vi ser här, där startdatumet hamnar då i 457 före Kristus och tydligt sträcker sig fram till Jesus första ankomst om 490 åren, som beskriver fantastiskt hur Guds löfte specifikt uppfylls då han sa att det skulle ske. Ja. Och det som vi hittar då i Daniel kapitel 9, som endast var en förklaring på den längre tidsprofetian som då sträcker sig från samma datum ända in till 1844. Så baserat på Daniel 8 och 9 och på med evangeliet, med Jesus offer som nyckeln till att förstå vad som händer här, så kommer William Miller fram då till datumet 1844.
Det är intressant att på Jesus sin tid så var det en förväntning i luften om att Messias skulle uppenbara sig. Mm. Och folk som hade studerat Bibeln, det gamla testamentet, de förväntade att snart skulle Messias komma. Det var ju någon vismän från Österland som faktiskt talt kom och önskade Jesus välkommen. Och var hade de detta ifrån? De må ha haft ifrån någon kilder där i det så kallade Österland. Så det var en förväntning i luften. Folk gick och väntade på att Messias skulle uppenbaras. Var det inte någon i templet som gick och väntade? Mm. Det var flera som väntade. Mm. Akkurat det samma har vi i tiden runt 1844 på ett internationellt nivå, hvor du har forkynnere som reiser rundt hele verden faktisk talt, i Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Nord-Amerika, i Afrika, du har de i Midtøsten, du har de overalt som forkynner at Jesus kommer snart igjen.
Och det baserades ju i Markus kapitel 1, så läser man ett intressant uttryck där, när Jesus själv predikar evangeliet, så beskrivs det så här. I vers 14 där i Markus kapitel 1. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Och han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Mm. Så när Bibeln förklarar Jesus grund för förkunnelsen av evangeliet, så handlar det om att tiden är fullbordad.
Ja.
Mm. Och vi kan lätt ställa oss, vilken tid pratar han om?
Ja, ja.
Och det är enkelt för oss att komma till det som Daniel, som Jesus föreslog att vi ska studera. Ja. Studera Daniel för att förstå vad som händer. Så ser vi en tid som skulle fullbordas då Jesus levde och sa det här.
Riktigt, ja.
Att evangeliet bygger på Guds löften om att en dag så ska den här sonen eller Messias födas för att rädda mänskligheten genom sitt offer för mänsklighetens synder. Mm. Och det var det som förkunnades här med en sån kraft utav Jesus, av Johannes döparen, och den rörelse runt omkring det som idag kallas kristendomen, eller det, som då var den tidiga kristna kyrkan. Så de baserade sin förkunnelse, sitt evangelium baserades på gamla testamentets profetiska löften om att det här har Gud talat om ska ske.
Det är ju intressant det här med, som du säger, tiderna innan, hur att Gud han väcker upp människor på olika tidspunkter. Här har vi ju, vi pratar om två aspekter är egentligen samma profetia.
Mm.
Och var vi har två olika datum som är en del av samma helhet.
Yeah.
Två olika datum som refererar till samma person.
Yeah.
Men två olika aspekter av den här persons gärning.
Mm.
Första kommet och i det här fallet i alla fall förståelsen eller förväntningen av andra kommet.
Mm.
Och som du säger, grupper som restes upp runt omkring som hade samma förväntning. Och det är ju fantastiskt här att Gud letade. Det var en tid som var inne. Det var baserat på något som folk studerade. Som har något gemensamt.
Visst. Och det är intressant att se också vad det är egentligen Gud försöker göra här.
Mm.
Gud försöker kommunicera till sitt folk i deras tid vad han gör i frälsningsplanen för dem just då.
Mm.
Samma sak som på Noa tid. I den tiden så gjorde Gud en ark. Gud byggde en ark för att rädda sitt folk. Mm. Likadant här. I uppfyllelsen av just deras tid. Där de lever just nu. Vad Gud gör just då är att han sänder sin son som Messias. Som offret för dem. Och likadant skulle Gud säga att han gör något speciellt i frälsningsplanen. För sitt folk 1844. Och Miller missförstod det.
Och det ledde ju mig till en fråga när jag ser på lärjungarna, på disciplerna på den tid med Jesus och alla som var runt omkring dem.
Mm.
De hade en förväntning om att tiden var inne, Guds rike var nära. De förväntade, och vi såg det ju, ser det igen och igen i evangelierna, hurdan att lärjungarna förväntade sig fram emot att riket skulle sättas upp, romarna skulle kastas ut, och de pratade flera gånger om att de skulle ha positioner och förväntade sig det ena och det andra. Och plötsligt så ändrar vi upp med det här.
Ja, korsfästelsen.
Korsfästelsen, och som vi läser i Lukas evangeliet, som ju egentligen är så slående, tycker jag, direkt på deras känslor här.
Ja. Vi måste ju förstå att likt Miller så hade de en förväntan. De var så övertygade om att något speciellt ska hända just nu.
Mm.
Och de trodde att Jesus skulle upprätta ett jordiskt rike där de skulle få positioner i en regering eller en ny kungarike så att säga, mm, och romarna skulle slängas ut. Yeah. Och så upplever de korsfästelsen där deras messias dör. Och det beskrivs i Lukas där efter Jesu uppståndelse, mm, hur några av hans lärjungar vandrar på en väg mot en stad som heter Emmaus. Och de träffar Jesus där. Och där beskriver de deras besvikelse över vad som inträffade på, mm, Golgata kors. Mm. Och där står det så här. Jesus frågar dem, vad är det som har hänt? Och de svarar i vers 19 där. Det som har hänt är att Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärningar inför Gud och allt folket. Honom har våra överstepräster, mm, och rådmedlemmar utlämnat till att dömas till döden. Mm. Och låtit korsfästa. Och i vers 21. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Mm. De trodde att han skulle upprätta ett rike. Men nu är han död. Hur kommer det här sig? Det intressanta är att om vi tittar tillbaka till Daniel kapitel 9. Så står det ju där i att Messias skulle ge sitt liv. Att han skulle dö. Ja. Men det missar man på något sätt.
Varför förstår man inte det här? Och varför, jag menar här... Man kan på något sätt, så kan det kanske lättare att titta på 1800-talet och se på Milla som studerande och att han sitter själv, han studerar, han har ingen till att hjälpa sig och han på något sätt kommer han fram till en fel slutsats. Mm. Men här, då gick Jesus ibland dem.
Ja.
Jesus var där med dem och på något sätt tillåt han att,
och till och med, ja,
att de inte förstod det här.
Och han till och med tydligt utlovade Bibeln säger, Bibelns profetier säger. Mm. I Matteus 17 kan man läsa där Jesus säger, jag ska utlämnas och dö. Mm. Och apostlarna reagerar som att de blir förfärade. De förstår vad han säger, men de tar inte till sig det. Nej. Och bara i kapitel 18 efteråt så börjar de argumentera om vem som ska bli störst i Guds rike som han ska upprätta. När han just har sagt, när Jesus har sagt, jag ska dö. Nu, Gud har på något sätt lett sitt folk under Jesu tid. Genom en enorm besvikelse, mm, där de predikade rätt tid, de predikade den profetiska uppfyllelsen i sin tid, det var rätt tid, mm, men fel uppgift som Gud, som de trodde Gud hade. Likadant predikade Miller och Milleritrörelsen baserat på exakt samma profetia som apostlarna, rätt tid men fel uppgift som Gud skulle utföra i frälsningsplanen. Så vi ser den parallellen.
Och det vet vi ju idag, för vi vet att Jesus inte kom tillbaka, ja, i 1844. Ja, så vi förstår att det måste vara något annat. Vi ska gå in i rätt tolkning av det här senare. För Miller kom ju själv till att förstå det, så som lärjungen också gör. Ja.
Där är en hermeneutik i funktion här, och den går ut på att disse profetierne forstår vi ikke fullstendig før de har blitt oppfylt. Mm. Og det er noe som man har fulgt i protestantiske kretser opp gjennom tiden. Det er et fortolkningsprinsipp dette. At vi kan ikke egentlig til fulle forstå profetien før den har skjedd. Vi kan ha en liten sånn overfladisk forståelse. Mm. Ja, men i detalj så kan vi ikke vite helt sikkert.
Og for meg i dag vil jeg ta til meg utifrån de her vittnesbørden som utav personer som har varit så övertygade och gjort Guds verk men inte haft all förståelse och inte haft all insikt i vad det egentligen är som Gud håller på att göra. Mm. Apostlarna och Milleritrörelsen som exempel, där kan jag ta till mig det att Gud kan använda mig om jag är ärlig och uppriktig i det jag gör. Och bara för att apostlarna inte förstod fullt och helt i början Jesus mission och Jesus uppgift betyder inte att jag förkastar Bibelns budskap och det kristna, nej, budskapet. Likadant bara för att Miller som var baptist och baptiströrelsen, och det var ju en ekumenisk rörelse, speciellt stött från metodister och över alla samfundsgränser. Bara för att baptister, metodister och folk predikade specifikt datum för Jesu återkomst, precis som de predikade, betyder inte att jag förkastar alla baptister idag eller alla metodister för att vara oärliga och göra någon konspiration eller vad det nu är för någonting. Utan jag kan ta till mig, likt lärjungarna gjorde på Jesu tid, likt de ärliga efter Milleritrörelsen tog till sig, söker tillbaka svar i Bibeln. Mm. Vad är det som har hänt? Vad är det Jesus gör egentligen? Istället för att gå bort ifrån Gud, ja, och hans budskap, ja, så söker man svar hos Gud, mm, och i hans ord.
Och Sven Vesitan, det tänker jag på, Dan, för det är en sak med och intellektuellt förstå vilken fel har jag gjort.
Mm.
Men tittar vi på Jesu ord till Petrus
just
innan, så säger Jesus till Petrus: nej, du är omvänd, gå och styrk mina bröder. Han förutsäger att det är något som ska hända i Petrus liv, och att han behövdes en ändring. När han stod där och var så säker på sig själv, så säker på att han skulle aldrig förneka sin frälsare, då försöker Jesus att säga något till honom personligt och säga: du måste gå igenom en djupare erfarenhet för du kan göra det arbete jag egentligen har för dig och som jag egentligen vill du ska göra. Yes. Och den besvikelsen som Petrus skulle igenom var ju också en del av en förberedelse som hjälp honom till en mycket djupare ånger och en mycket djupare gemenskap med Jesus, och verkligen läka bort själviskheten och det som var omkring honom.
Så det har en feltolkning av en profeti i Bibeln fungerat som en renselse för själen faktiskt talt för dessa människorna, och Gud har kunnat benytta sig av detta felskär också, som han benyttar sig av alla ting i denna världen för att främja hans sak. För de har ju uppenbart blivit ydmyka av detta, både på Jesus tid och runt 1844.
Du vet, på något sätt så står de här två stora, vad ska man säga, principerna emot varann. Att sätta min förståelse, min kunskap och människors allmänna auktoritet och uppfattning emot Guds ord. Och den på något sätt var i konflikt där på Jesu tid, när man stod mellan att välja att tro på det allmänna idén om att Jesus ska göra en viss sak, eller att tro på vad Bibeln säger. Och där är det en stor kamp inom oss alla.
Ja.
Vad vill jag följa? Vad är min auktoritet? Är det Jesus och hans ord? Eller är det min åsikt eller den allmänna uppfattningen där jag lever?
Mm.
Nu, och att ta sig igenom en process där man ser att nej, man ödmjukas så enormt i att inse: jag hade fel. Jag studerade inte och förstod inte vad Gud sa till mig, utan jag förutsade och hade förutfattade meningar om saker som inte förhöll sig så. Ledde till att de fick en helt ny upplevelse med Gud, apostlarna, och också de i milleritrörelsen.
Och tar du lite bredare också, så är det också, om man säger, en sållning eller en röstelse som Gud tillåter, en prövning, en prövetid. Tänk på precis innan korsfästelsen. Vad är det vi har då i evangelierna? Då har vi intåget in till Jerusalem, var att Jesus kommer ritande på åsnan in. Och vad är det vi ser omkring oss? Vi ser en folkmassa som följer med, som prisar honom och säger: hosianna, Guds son. Och det är bara några dagar därefter att samma grupp vänder sig emot honom
och ropar
korsfäst honom.
Mm.
Människor som först hade blivit en del av en väckelse, blivit en del av att följa ett budskap, och sen när det börjar komma prövningar så är de inte med. Och vi är nu upp med i efterkorset en liten grupp människor som sen går ut. Men de få som var kvar, då ser vi att evangeliet går ut till världen. På en mänskålder.
Ja. Och deras fokus var att förkunna just det som de tidigare inte förstod.
Ja.
Paulus uttrycker det så fint i Romarbrevet kapitel 8 och vers 34 där. Det står: Kristus Jesus är den som har dött. Ja, mer än så, han som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
Mm.
En sammanfattning av förståelsen av Bibelns profetior. Och sen fortsätter han och säger: ingenting kan nu skilja oss ifrån Guds kärlek. Varken död, varken mänskliga makter eller demoners makter. Ingenting kan skilja oss ifrån den Gud som har visat vad han vill göra för oss.
Mm.
Och det var den erfarenheten Gud sökte att ge genom att tillåta den stora besvikelsen vid korset för apostlarna, och också vad jag tror 1844.
Så det är uppenbart att den dynamiska motivationen här är att Gud tränger det mest ydmyke folket i världen till att sprida det viktigaste budskapet som världen någonsin har hört.
Mm.
Han kan inte ta vem som helst. Han må ta ett folk som är prövd till det ytterste.
Mm.
Som har gått ned på bonden av bonden.
Mm.
Och det gjorde han för 2000 år sedan.
Mm.
Gud har lyst att avsluta denna jordens historia. Och det är något som heter ändens tid.
Mm.
Och Gud har ett budskap för ändens tid. Og hvordan, hvem skal forkynne dette endetidens budskap? Det må være et folk som har bare kommet helt på bunnen. Mm. Slik som jeg tror milleritene faktisk talt, det de opplevde. Og så vil Gud rense seg ut de som skal være hans formidlere fra denne gruppen.
Ja.
Och det är ju mycket det som är intressant när vi ser historiskt också, för den rörelse i 1800-talet som följde omkring Miller och som växte sig stor, det var en stor rörelse, vi pratade om många hundratusen som var bakom, som stod och väntade på Jesu återkomst, precis som på vägen in i intåget till Jerusalem, som var bakom att nu skulle Jesus ena bli kronat konge. På samma sätt stod man och väntade på det nya riket som skulle komma, man skulle ta emot det. Och besvikelsen därefter är det jättestor parallell till, och solningen, röstelsen däremellan också. Du är ändå upp med en mycket liten grupp efter 1844 som försökte efter den otroliga besvikelse som de gick igenom. Och samla ihop och liksom börja på nytt och säga, vad har vi missat här? Och en djup sökande rensakelse av sig själv och sitt eget liv för att se vad gick snett här, vad gick vi miss av. Och utav det växte det något som blev helt fantastiskt, för det växte då en ny rörelse upp av människor som gick ut och som också själv hade möjlighet att gå mycket längre nu i deras förståelse av Bibeln. Det är ju något av det vi kommer till att se på i det vi går vidare.
Och vi kan väl se också att det var en profetisk bevegelse. För bevegelsen hade sitt ursprung, upprinnelse i en profeti. Mm. Och så var det också med disciplinerna, profetin om Jesus.
Mm.
Så, och jag, intressant.
Ja, visst. Och jag i min vardag så tar jag lätt till mig det här. Att när saker inte blir så som jag kanske hoppades eller som jag trodde att det skulle bli, så kan jag välja att reagera på egentligen två sätt. Antingen bli helt bitter och besviken och lämna allt vad det nu är för någonting som jag vill vara engagerad i. Eller så kan jag ställa frågan, vad lär jag mig genom det här? Mm. Vad är det och som kristen? Vad vill Gud lära mig genom det jag går igenom just nu?
Och är det inte det många står på när vi står med en kris i livet? Mm. Då får vi den skillveken.
Ja.
Vissa de vänder bort ryggen mot det och säger allt det ska jag nog ta med och göra med Gud och kristendom. Andra, de går ner att det blir den mest djupaste och meningsfulla erfarenhet som de har med sin Gud. För att det genomsöker dem och finna styrka och kraft.
Mm.
Och det är något som jag hoppas att du kan ta med dig också från det här programmet. Att oavsett vad du går igenom, oavsett vad Gud låter komma din väg, att vi kan söka att förstå Gud, vad det är han vill med det, att vi kan rensaka oss själv och att vi kan komma ut ur en sån situation styrkta på ett sätt som vi alltid har varit förut. Nästa vecka ska vi se vidare på den här rörelsen, för som vi redan har antytt i programmet här, så var den här rörelsen på 1800-talet som vi såg här med Miller, det var inget som var enskilt i Amerika med Miller, men det var något som var en del av en rörelse som var världsomspännande med personer som oavhängigt av varandra blev väckt upp, blev påmanad av Gud om ett budskap som skulle ut till en viss tid om ett visst innehåll. Vi ska se vidare på det nästa vecka på återseende.